Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå,
game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och woof woof. Och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Hallåmannen Ekliv som vi hörde där. Från sin utpost i Örby utanför Stockholm och mig då, Per Bjurman, på 48:e våningen i New York. Ja. Där det har blivit lite kallt igen. Förra veckan hade vi ju sommar och nu är det återigen höst.
Ja, då satt du och svettades här ordentligt.
Ja, nu behöver jag inte göra.
Nej.
Men det är ju lika bra för att jag, nu är man ju fullständigt absorberad i Stanley Cup-bubblan. Det är bara Stanley Cup som finns nu.
Ja, du ser knappt ut, höll jag på att säga, genom 48:e våningen där. Du lever i en egen värld.
Ja, jag lever i en liten bubbla. Det är Stanley Cup-matcher hela tiden. Den här första omgången är ju exceptionellt busy och tajt och omtumlande.
Ja,
det blir liksom inte många andrum.
Nej, verkligen inte. Det finns ju massor att prata om idag. Det har bara gått två matcher av de flesta serierna när vi ska sitta och spela in det här avsnittet. Men det finns ju massor att prata om. Storylines i alla serier.
I en serie var det bara sett en match.
Alltså. Ja, just det. Just det. Edmonton Anaheim.
Ja.
Mm. Och där finns det att prata om också, kan jag säga.
Absolut. Men ja, vi ska gå igenom alla serier här. Och, men vi ska väl börja en liten annan ändå. Det händer ju som vanligt saker utanför isen i den liga också.
Så är det.
Och framförallt sen senast har vi ju då fått beskedet att ligans enda svenska general manager, Patrik Alvin, får... Han får gå från sin post i Vancouver.
Ja, precis. Det känns ju som att han blir lite scapegoat. Att han får bära lite hundhuvudet här för den här katastrofala Vancouver-säsongen som slutar med 58 poäng. 14 poäng upp till nästjumbon.
Ja.
Och ja, att de alltså befinner sig i den här positionen nu efter att för 2 år sedan, slutspelet 2024, gått till andra rundan, pressat blivande finalisten Edmonton Oilers till 7 matcher.
Mm.
Och nu är de plötsligt här liksom.
Ja, det är alltid någon som får betala när det blir på det här viset. Och det blev Patrik då. Dels tycker jag det är tråkigt. Mm. Han har ju varit en väldigt bra person att ha där.
Ja.
Och han är en väldigt trevlig, omtänksam och rolig person att ha att göra med.
Fellow Dalmas dessutom.
Ja, dessutom det. Han är ju från Leksand.
Ja.
Men det är också, jag tycker också det känns ganska orättvist faktiskt. För att som jag har förstått så är det ju så att det är ju higher ups från ägaren ner till hans mentor Jim Rutherford som har tvingat fram många av de beslut som han nu får skulden för.
Ja.
Till exempel Quinn Hughes-traden som inte var populär i Vancouver bland fansen.
Nej.
Det var inte hans beslut. Och mycket sånt, det liksom är inte hans ansvar att det har blivit så här.
Nej, även om Rutherford slår ifrån sig en hel del här och säger att det är Patrik Alvin som varit general manager. Han fattar besluten kring hockeybeslut liksom. Men Bill Guerin, alltså i Minnesota, har ju bekräftat att när han ringde Patrik Alvin om Quinn Hughes, då sa Alvin att nej, det här är inte på min nivå. Det här måste du prata om Jim Rutherford. Eftersom han har sagt det till Alvin att det är Rutherford som sköter den här typen av affärer.
Ja. Ja, det känns ju också lite så här, obehagligt det med att Rutherford och Alvin har ju varit liksom ler och långhalm i åtskilliga år från Pittsburgh framåt. Det är Rutherford som har hjälpt Alvin fram och nu slänger han honom under bussen när det blåser i träna.
Ja, sen säger han ju att du får stanna kvar i organisationen, du är jätteduktig på spelarutveckling och vissa bitar inom front office-grejer liksom. Men uppgifterna från Vancouver är ju att Alvin inte är speciellt sugen på att fortsätta i Vancouver nu efter att ha blivit petad och slängd under bussen på det här viset.
Det kan jag förstå.
Ja. Ja.
Det är som att jag skulle hitta en annan poddpartner och så fick du klippa.
Jag kan få klippa ändå liksom. Jag skulle känna mig
det skulle
lite
petad. Inte vara så, det skulle inte vara så sugen på.
Nej, precis. Det är lite liknande faktiskt.
Ja.
Ja. Nej, men det är klart att om man zoomar ut lite så, det var ju väldigt positivt där för 2 vårar sen alltså. Då hade Elias Pettersson gjort 89 poäng och hade ett nyskrivet jättekontrakt. JT Miller hade gjort över 100 poäng den säsongen. Quinn Hughes, 92 poäng. Mm. Brock Besser, 40 mål. Thatcher Demko, 92% i kassen. Och sen dess har det hänt mycket som alla vet. Miller har bråkat sig bort efter en konflikt med Pettersson. Quinn Hughes har inte velat stanna och blivit borttradad. Thatcher Demko har varit skadad och Elias Pettersson är inte någon 89-poängspelare längre.
Nej.
Så att, och vissa grejer, det är separat och stories i sig, och hur stor del har Alvin i alltihopa så här, eller Rutherford för den sakens skull, men sammantaget så är det såklart att det har inte varit lyckat totalt sett den riktning Vancouver har gått.
Nej, nej, men jag hoppas att Patrik i alla fall landar på fötterna och får bli kvar i hockey och liksom, ja, hitta ett bra gig någon annanstans.
Jag tror ändå just det som Rutherford berömde honom för, talangutveckling sådär, att någon klubb kommer vilja plocka upp han för åtminstone en sån roll som assisterande general manager till exempel. Ja. En sak man kan lyfta som han sa när han tog över Vancouver, att han ville lyfta i Vancouver, det var ju det han hade jobbat mycket med i Pittsburgh, att Wilkes-Barre ska vara ledande AHL-lag som i sin tur ska generera NHL-spelare. Och faktum är ju att, och det är ju någonting som Vancouver länge haft problem med, men förra året Calder Cup-mästare, Abbotsford Canucks, det lyckades han med i alla fall, den biten som han lovade. Sen är det mycket annat som inte har gått Vancouvers väg precis, men ja, det finns ju bitar han är bra på, Alvin. Så är det.
Ja. Ja. Ja, som sagt, hoppas på en bright future någonstans.
Ja. Jag tycker det är anmärkningsvärt här också vem som ryktas kunna ta över. Elliot Friedman har ju rapporterat att de har sökt permission att få prata med Buffalos sparkade general manager Kevin Adams.
Jaha.
Han har ju gått och blivit lite populär nu eftersom det går så bra för Buffalo. Det är ju hans verk, detta Buffalo Sabres, även om han blev borttvingad i vintras. Mm. Rutherford har ju en koppling till nästan alla i NHL. Liksom, Kevin Adams är ju, under hans spelarkarriär så blev han tradad till Carolina Hurricanes under Rutherfords ledning som spelare. Så att det finns en koppling mellan dem sen tidigare, och nu ryktas det lite grann om att han ska bli nickedocka i Canucks istället.
Ja,
tror jag.
Det är Rutherford som bestämmer.
77 år gammal, han är big pappa.
Mm. Ja, i New Jersey har de också fått, där har de fått sin nya general manager. De säkrade ett namn som det var väldigt mycket surr kring Toronto om ett tag. Och det är den här Sonny Metha som har varit assisterande GM i Florida och är en färgstark karaktär. Alltså, han har ju bakgrund som musiker.
Ja.
Och pokerproffs.
Ja.
Och
framgångsrik börshaj dessutom.
Ja, precis. Och har liksom halkat in på hockey sent i livet. Ja. Han växte upp som stort New Jersey Devils-fan. Han bodde här i Bergen County.
Ja.
Men har gjort annat i livet sen. Och så plötsligt kommer in som framförallt då som analytics-människa. Han är lite geni, säger de.
Ja, alltså han är ju lite pionjär i den här världen som jag gillar. Ja. Analytics-världen. Han var ju alltså, han har varit i New Jersey Devils tidigare också för 12-13 år sedan. Då var han med och startade den första analytics-avdelningen, officiella analytics-avdelningen i en NHL-klubb i New Jersey just. Och jobbade där i 5 år innan han sen gick till Florida Panthers och vunnit Stanley Cup. Som head of analytics och assisterande general manager där. En anmärkningsvärd anekdot från New Jersey-tiden. Det är 2016-draften. Då satte han ihop en modell enbart baserad på hans statistiska variabler som skulle ranka liksom talangerna helt enkelt i deras egen lista New Jerseys. Och då var Auston Matthews etta, Patrick Laine tvåa, Jesper Bratt trea.
Jaha.
Och det var ingen som pratade om Jesper Bratt som en spelare som skulle gå i första, andra, tredje eller fjärde rundan och sånt där. Och till slut gick han ju till New Jersey i sjätte rundan som 162 spelare totalt. Men långt tidigare än så sa ju Metta då till ledningen i New Jersey att den här Jesper Bratt, han ska vi ta. Till slut gick tjatet igenom i sjätte rundan. Och det visade sig att hans modell var rätt bra där alltså.
Ja, det får man säga.
Ja. Någonting har han denna Metta som alltså är dubbel Stanley Cup-mästare med Florida också.
Ja. Mm. Ja, och Sunny heter han med U, alltså Sunny som är soligt.
Ja.
Så nu kommer solen att lysa över New Jersey.
Ja, ett bra namn.
Får vi se då, den omedelbara frågan när en ny general manager kommer in alltid. Kommer coachen att bli kvar? Kommer Sheldon Keefe få behålla sitt jobb? Tror jag inte.
Nej, det känns som att han kommer in där nu och sätter sin prägel. Och ser vad det blir, men ja, det blir nog rent hus där.
Ja, skulle jag också tro.
Mm.
Mm. Aha, och sen, ja, då lämnas då i Toronto är det ju fortfarande då positioner som är, inte är fyllda.
Nej.
Men kittlande nog så var ju en blågul klubblegendar här, där häromdagen och höll möten om en framtida roll i klubben, och vi pratar alltså om Mats Sundin, Sudden himself.
Exakt. Ja, det känns lite kittlande måste jag säga. Och han som inte varit i närheten av en sån framträdande roll sen han lämnade NHL egentligen som spelare. Han har ju varit utanför bubblan onekligen här i Sverige.
Han har varit med Tre Kronor liksom i periferin några gånger. Till exempel i World Cup 2016 var han med som en slags inspiratör.
Ja, precis. Men det känns som att han kanske har fått lite sug nu igen. Alltså att han för första gången känns det som i en så prominent roll i alla fall var med under OS-sändningarna och varje dag stod där i HBO Max och bjöd till sig högheter som Wayne Gretzky och alla möjliga som dök upp i studion där liksom. Ja, nu har till slut det här suget kommit tillbaks och Toronto, det är ömsesidigt, de vill ha in sin gamla kapten och ansikte utåt in i den nya ledartrojkan som jag tror det kommer bli. Det verkar som att...
Men inte i rollen som general manager.
Nej, precis, utan det verkar... Känslan
det
som jag
börjar som det är out of the blue.
Ja, nej, precis. Nej, det vore oväntat. Utan som jag tolkar lite grann mellan raderna så ska de ha in en ny president. En vice president som skulle kunna bli Mats Sundin. Och så en general manager. Han är en av tre i den här nya ledartrion.
Och vilka är de övriga?
Ja, alltså det sägs att de var väldigt intresserade av Sunny här då. Att de ska gå efter en analytics-kille. Så en som det pratas om rätt mycket nu, det är ju gamle John Shaka. Eller gamla och gamla, men ja, han var kanske inte så lyckad i Arizona. Men han var ju också en pionjär inom analytics. Och han ryktas vara en av slutkandidaterna nu. Kanske inte den här veckan, men nästan sånt där låter det som att Toronto är framme vid ett beslut.
Ja. Ja, det måste ju man kan inte dra ut på det här beslutet. Det är ju stora saker som händer framöver som en general manager behöver ratta.
Exakt, och då är det bra att ha lite tid på sig. Att det inte är två veckor före draften liksom, utan att det är klart redan nu i april helst.
Yes. Mm. Ja, men du det var väl vad vi hade på, inte för hela avsnittet. Men
nej, tack för oss. Det var
icke-slutspelsrelaterade avdelningen.
Ja.
Är vi klara med?
Ja.
Ja, vi har ju, det har bara rullat på i 50 dagen är det idag när vi spelar in. Vi har haft slutspel i lördag, söndag, måndag, tisdag.
Ja.
Men det känns som det har liksom präglat min värld, min tillvaro på ett sätt som ingenting annat gör. Och känns som det har pågått längre och att man är full av intryck och observationer att dela med sig av.
Jag håller verkligen med, och för mig måste jag säga, jag har varit uppe en hel del på nätterna och tittat på det här och sen gått upp tidigt och jobbat. Så att jag är också lite i en bubbla på något sätt, och det märks i den vanliga världen när jag kommer ur Stanley Cup-bubblan att där är inte energinivån lika hög. Men så fort jag kollar på matcherna så kommer endorfinerna igen.
Ja. Men vi kan väl börja i den ordning de har spelats de här serierna.
Ja. Ja.
Tycker jag. Och vi börjar med att titta på Carolina Hurricanes, Ottawa Senators. Där två matcher har avgjorts i Raleigh, i det som nu heter Livono Center. Och där har då Carolina skaffat sig 2-0-ledning i serien innan de åker tillbaka till Ottawa. Först vann de med 2-0 efter två mål av Stångkorven.
Just det.
Logan Stankoven. Men sen så i match nummer två tog de också ledningen med 2-0, men Ottawa jobbade sig tillbaka. Så var det lång och dramatisk övertidsdrama.
Ja, det finns mycket att säga om vad som hände där över tiden, men först vill jag bara lägga till att Ottawa hade ju stolpskott i slutet av ordinarie tid, och de hade ett stolpskott i förlängningen också. Det var små marginaler för att de skulle få med sig en seger från Raleigh.
Ja. Efter första matchen kände jag mig ganska nedslagen över mitt skrälltips där. Att Ottawa ska ta den här serien. Och det ser inte så ljust ut efter två matcher heller, men det är fortfarande så att de bara har förlorat på bortaplan. Det är först när man förlorar hemma man är i trubbel, vilket vi kommer återkomma till med vissa andra lag här. Och jag, alltså, Carolina är jävligt bra. Alltså. De är svinbra, otroligt svåra att spela mot.
Det tar alltså fem perioder innan Ottawa gör sitt första mål i serien ändå. Det säger något.
Men det har ju också att göra med att Andersen, som jag brukar vara så freezy mot, har väl kanske spelat sitt livshockey här och varit helt otroligt bra.
Ja, det får man
det
verkligen säga.
Det var ju oväntat att han alls fick stå från starten. Brandon Bussey har ju varit, bussen har ju varit jättebra.
Exakt.
Man trodde att de skulle ride the hot hand. Ja. Men Rod the Bod såg något eller kände något på sig om att Freddy är i kanonform, och det har han ju varit i de här två matcherna.
Men då vill jag hänvisa lite till förra avsnittet också, där jag lyfte inte fram Fredrik Andersen direkt, men jag lyfte fram Carolina, så att de har haft ganska lätt i de två första runderna i alla fall fram till konferensfinalerna i senaste slutspelen. Mm. Och man liksom lämnar ju deras slutspel med intrycket av, ja, men smolk i glädjebägaren, att det tog tvärstopp i konferensfinalen och Andersen var ingen bra och så vidare. Men han har faktiskt varit rätt bra i början av många slutspel också. Sen har det börjat kasta sin puckla.
Ja, framförallt så händer det att han blir skadad. Han är synnerligen skadebenägen, tyvärr.
Tyvärr. Man får hoppas att de där ledarna håller ihop nu lite längre.
Ja. Men efter andra matchen så är jag ändå... visst hopp har jag fortfarande om Ottawa. Så om de tar tredje matchen hemma i Canadian Tire Center, då tror jag att det är serie igen.
Mm.
Men det är ju så, alltså, båda lagen är ju väldigt svåra att spela mot. De har ju fått smaka egen medicin, Ottawa. För att jag gillar ju dem för deras tajta defensiv, att det är så svårt att komma till lägen mot dem.
Mm.
Men det är ju precis lika eller ännu svårare att få lägen mot Carolina. Alltså det är fruktansvärt. Det finns ju ingen som helst, det finns inget manöverutrymme på isen för någon.
Nej, precis. Alltså i första matchen, då tog det 6 minuter innan ens blev ett skott på mål.
Ja.
Det säger ju lite grann. Även om det började med en fight då, det var ju rena Four Nations där, när Brady Kachuk skulle börja slutspela med att kasta handskarna direkt. Mot Jordan Stahl var det väl.
Ja.
Men sen tog det lång tid innan det hände något igen. Andra matchen var lite mer öppen då. Men när vi ändå har hyllat Andersen, så är en stort utropstecken för Ottawa är ju målvaktsspelet framförallt. Det har varit ifrågasatt under säsongen. Hittills, de här två första matcherna, så är det ju Linus Ullmark som har varit bästa spelaren i Ottawa.
Ja, det kan man absolut säga. Brady Kachuk har inte varit så framstående. Han har inte varit Matthew Kachuk precis. Det kan man inte säga.
Nej, det kan man inte säga.
Matthew Kachuk brukar äta Carolina till frukost.
Ja, precis. Är det något lag han verkligen äger, så är det dem.
Ja, men Linus, som sagt, det är ju imponerande med tanke på att det har varit en utmanande säsong även utanför isen på honom. Han har haft mental ohälsa att dela. Men den märks inte av någonting nu. Inte.
Nej, alltså nu ska man kanske inte börja... Nu ska jag hindra mig själv lite grann här och inte börja prata så mycket underliggande statistik redan efter två matcher. Men goal saved above expected sticker verkligen ut på Linus Ullmark efter de två första matcherna. Plus 4,5, det vill säga han borde enligt den statistiken ha släppt in drygt fyra mål för redan han har gjort. Det säger lite grann om hur bra han har varit. För det har varit riktiga highlights-räddningar, men framförallt kvantitet. Ja. Han har stått i vägen.
Ja, och som sagt, det var inte långt ifrån i förlängningen, men det var en av de konstigaste förlängningar man har sett, för att det var alltså så att i slutet av första förlängningsperioden så avgör Carolina under en avvaktande, vad man tror är en avvaktande utvisning.
Mm.
Och hela hallen, hela ladan, bunch of jerks hinner börja fira, och det är ett skevla liv. Men då blir målet bortdömt, efter lång videogranskning blir det helt snopet bortdömt, korrekt för offside. Men istället då så omvandlas den här avvaktande utvisningen som poäng till straff.
Ja.
Som Jordan Martinuk får ta. Och den stoppar Ullmark, och Martinuk sa ju efteråt att försöka själv slå en straff i det läget när det är så mycket motstridiga känslor.
Ja, precis. Det var en bizarr situation liksom. Det var ju en korrekt offside, millimeter nästan visserligen, men det var offside som skedde 21 sekunder innan målet kom sen liksom. Det är ju, blir ju lite parodiskt, men visst, svart eller vitt, då är det ju en offside. Men avvaktande utvisningen är ju då efter offsiden egentligen skulle ha dömts.
Ja.
Så att de får ju skjuta en straff trots att det var offside som föranledde, som i sin tur dömdes bort ett mål. Skulle i så fall Ottawa kunnat coacha challenge om det hade blivit straffmål för att det var offside som föranledde straffen?
Ja, det är bra. Ja. Nej, men man kan inte... Jo, det kanske man kan.
Nej, det kanske man, jag vet inte, men det blir ju lite parodiskt att det ena är... Ja. Alltså sunt förnuft säger ju att man ska kunna göra det, men det blir ju lite byråkratiskt och lite konstigt liksom. Att en millimeter offside 21 sekunder tidigare dömer bort ett mål, men en straff får slås.
Ja. Ja. Men vad tror du, Ottawa har någon chans hemma då? Det är ju lite annorlunda att komma hem ändå. Nu kan de matchningarna kan de styra lite mer. Travis Green.
Ja, det är ju åtminstone en fördel. Och det kommer ju vara tryck i den ladan också. Det var ju många år sedan att ha spelat slutspelshockey.
Och... Nej, det var i fjol.
Ja, förlåt. Jag glömde ju bort Toronto-serien. Ja, de prestade de visserligen Toronto ganska mycket. Och åtminstone 4-2 i matcher där. Någon match tycker jag att de ska kunna ta av Carolina. Men jag känner också att jag tycker ändå i de här två matcherna att Carolina har varit bättre i både match 1 och match 2. Även om det var jämnt i den andra. Ja. Jag tycker ändå det mesta talar för Carolina. Och jag vill lyfta fram Stonkolmen där också som du börjar med att nämna.
Ja.
För att det har ju varit så mycket...
Logan Stankoven alltså.
Ja. Ja, så det har varit så mycket, det har varit så mycket snack om andra centerpositionen i Carolina i många år nu. Att det är ett aber, ett svaghetstecken för dem där. Och det har varit snack om Elias Pettersson, det var nu vid trade deadline snack om Vincent Trocheck eller Robert Thomas eller ja, någon ny andra center där igen. Men det är Stonkolmen som är andra center nu och jag skulle vilja påstå att han har varit bästa utespelare hittills för Carolina. Dels med sitt målskytte, hans underliggande statistik är bäst i laget. Den kedjan har varit kanske, ja, om man tittar på chanser skapade för och emot så är det topp i hela slutspelet. Klart bättre än Ahos kedja till exempel. Så för en gångs skull i de här två första matcherna så är det andra centerpositionen som varit en styrka för Carolina och inte en svaghet.
Ja, och jag tycker överhuvudtaget det ser ut som att de har verkligen spelat slutspelshockey. Ja, de har varit mycket bättre än vad jag trodde de skulle vara. Och nu, just nu tycker jag det känns som det blir Colorado och Carolina i final.
Ja, men Ottawa, tungt också, de kom inte ifrån backskador. Alltså, visst, de fick tillbaka Sanderson och Chabot inför slutspelet. Oerhört viktigt. Sanderson spelar ju hela tiden. Liksom.
Mm.
Men Artem Zub, hans backkollega, har gått sönder nu. De har redan Tyler Cleven borta, Nick Jensen borta. Det är ändå tre ordinarie backar. Ganska skört ändå för ett lag som Ottawa att vara utan tre ordinarie pjäser där bak. Det tror jag mot Carolina. Mm.
Ja, de hade kunnat få en lättare motståndare i första. Ja. Men jag tror och hoppas att de tar match 3 och så blir det lite nerv i det hela.
Ja, Ullmark, fortsätt på det här sättet. Då ger du verkligen ditt lag chansen.
Ja. Ja, den andra serien i Metro där då. Det är ju Pittsburgh-Philadelphia. Där Philadelphia faktiskt då har ledning med 2-0 efter två matcher i Pittsburgh och kan skaffa sig slagläge ikväll hemma i det som nu heter Xfinity Mobile Arena.
Ja.
Och det ska inte förvåna mig om de gör det, för att Pittsburgh har ju varit första rundans hittills absolut största besvikelse.
Ja, det får man säga.
De har varit riktigt risiga och det är så förvånande, för att efter en så bra grundserie överraskat alla, hitta ny identitet och verkligen spela vägvinnande hockey, så är det plötsligt putsväck det de har gjort. I första matchen såg de nervösa ut, vilket var så här, väldigt underligt. Liksom taffliga fel som man gör bara när man är överspänd. Alltså, de bjöd på en massa odd man rushes. Samtidigt som de själva inte kommer fram, ta med fan i en enda chans nästan.
Nej, precis. Sköt de 18 skott i första matchen och i andra matchen sköt de 2 skott i första perioden.
Ja, och även i ett talrika powerplay har varit helt bedrövliga.
Ja.
Och alltså, mindre än om en Erik Karlsson vår alla 2017 har ju inte förverkligats.
Nej, han har varit ganska svag här får man säga de två första matcherna. Sidney Crosby står på 0 poäng hittills.
Ja.
Och inte har de räddats då av sin bredd som varit så oväntat bra under säsongen. Man har kunnat räkna med något mål av Anthony Mantha eller Yegor Shinnikov eller Tommy Novak eller Ben Kindle eller något sånt där. Men ja, de blir ju till och med nollade hela laget här i andra matchen.
Ja, det där är ju tyvärr ett stort problem, för att det är ju ofta så då om stjärnorna i ett lag, vilket ju ofta händer i slutspelet, blir neutraliserade, nedstängda. Då är det bredden är så viktig, att andra kliver fram och tar ansvar så att de inte kan försvara sig mot precis alla vapen. Men det har ju varit, de har ju skjutit lösa skott resten av laget också.
Ja.
Och det ska ju samtidigt sägas att det är inte bara att de är dåliga. Flyers har ju varit utsökta, gjort två utsökta bortamatcher.
Ja, de har fått matchbilderna precis dit de vill. Och de spelar klinisk Rick Tocchet-hockey skulle jag vilja påstå. Han är nog supernöjd med de här två matcherna. Eller ja, han var ganska besviken över det på presskonferensen efter match två. Trots att vi andra tyckte det var en bra match av Philadelphia. Men han är ju en coach liksom. Mm. Faktum är ju så här, du pratade om mycket kontringar och de tog vara på Pittsburghs misstag och ställde om och stack iväg och så här. Och det är ju Rick Tocchet-hockey. Faktum är att efter OS-breaket, då var det Philadelphia som gjorde flest mål på kontringar i hela ligan och skapade klart flest chanser på kontringar i hela ligan och hade bäst plus minus, om man kan prata så, mellan kontringsmål före och emot och sådär. Så det är verkligen deras hockey. De stänger igen i egen zon och så sticker de iväg med en sån spelare som till exempel, vi ska komma in på Porter och Maton framförallt, men Owen Tippett då, som är en av NHLs snabbaste spelare, han var ju den under grundserien som hade flest frilägen också i hela ligan, och han har ju haft några frilägen redan i den här serien.
Man ser inte många som åker ifrån Erik Karlsson, men det gjorde han verkligen match nummer två.
Ja.
Och ja, det är så. I den här andra matchen hade ju Philadelphia väldigt lite chanser, men de hade, de tog vara på dem. Väldigt effektiva.
Ja.
Samtidigt är de ju lite, det är liksom hårt och grinigt. Det är Battle of Pennsylvania och det är en uppenbar strategi att få Malkin och Crosby framförallt ur gängorna och göra dem frustrerade, vilket ju tyvärr framförallt i Malkins fall alltid har varit lite för lätt. Lättare än vad det borde vara.
Ja.
När det går mot, framförallt i slutspelet, då blir det väldigt grinigt och ofokuserat.
Ja, precis. Och de lyckades mot Crosby 2012 också. Men annars har ju Crosby haft ganska lätt med Philadelphia historiskt sett hela karriären.
Ja, men inte nu. Som sagt, noll poäng. Och han, i första matchen var det framförallt han som var grinig.
Ja.
Och tog dumma utvisningar.
Ja. Jag snackar om att det har blivit gått snett det här för Pittsburgh. Ja, inte alls blivit.
Alltså förlorar de ikväll igen, då är det ju godnatt. Liksom.
Ja. Och så har vi inte pratat om målvaktspositionen heller. Varken du eller jag var speciellt positiv till Stuart Skinner eller Arthur Silos, vem nu skulle ställa i kassen. Det är ju knockout där för Dan Vladar hittills i målvaktsmatchen också.
Ja, men det är inte Stuart Skinnets fel att det har blivit så här. Det går inte alls att skylla på honom.
Nej, han har gjort en del bra räddningar när man har hört stu från publiken. Ja. Det har varit det mest positiva för dem, egentligen kanske.
Ja, jag tycker inte det, alltså, jag har inte varit någon Stuart Skinner-vän genom åren, men det här är inget faller på honom. Det är han spelarna framför honom som inte har varit tillräckligt bra.
Däremot Vladar får man ju hylla i alla fall.
Ja, absolut.
Ja.
Det är lilla... när Pittsburgh till slut får fram någonting. Senast var de ju väldigt mycket i offensiv zon, men fick ändå inte knappt fram några skott.
Nej, precis. Alltså andra halvan av matchen i Game 2, den är ju egentligen ganska bra från Philadelphia. Men från Pittsburgh, förlåt. Men noll mål ändå liksom.
Ja, men, jag är gravt besviken på Pittsburgh och tror inte de kommer att reda ut det. Jag tror Pittsburgh, eller Philadelphia kommer att vinna. Ja. Klart.
Ja. Ja, sen fick jag faktiskt, måste jag säga, så jag blev vettskrämd här på redaktionen igår var det. Alltså, jag satt djupt för sjunken i jobb. Luta mig fram mot skärmen där och så bara sticker ett huvud fram vid desken där och bara Porter Marton, Ekeliv, Porter Marton. Och det är Pontus Wernblom som har varit och spelat in allsvensk podd. Och han är ju stort Flyers-fan och han tyckte att nu Ekeliv, nu vill jag prata Porter Marton med dig.
Ja, jo, de vaknade till de här gamla Flyers-fansen nu. Jag fick plötsligt ett meddelande från den numera mycket sällsynt sedde Niklas Wiberg.
Oj, just det.
Han håller ju låg profil nu för tiden till skillnad från förr. Plötsligt dök upp ett meddelande att nu får du fan åka till Philly och titta på Porter Marton.
Oj, det är verkligen ny folkhjälte i den stan alltså.
Ja, men vilken story.
Ja.
Pojken är 19 år, spelar college hockey så sent som i mars. Mm. Gör sin debut för bara några veckor sedan. Och matcherna, de första slutmatcherna i livet är alltså match 10 och 11 i NHL-karriären.
Ja.
Och han gör mål i båda, avgörande mål i båda.
Och det har alltså aldrig hänt att en tonåring har inlett sin slutspelskarriär med att göra game-winning goal i två raka matcher. Alltså.
Det är otroligt.
Och han är ju, det är inga turmål eller så. Alltså.
Nej.
Det är första matchen gör han ett klassmål. Och till exempel på Travis Sanheims mål i första matchen var väl det också, så är det ju han som skymmer till exempel. Alltså, det är så mycket delar av spelet han är bra på. Det är flashiga klassmål och det är sargspelet, det är pondusen på isen, oräddheten.
Mm.
Det går att argumentera nästan för att han är bäst på isen ibland. Alltså.
Ja, det är en superstar i vardagen, nästan redan färdig.
Ja.
Och han, Han ger ett sympatiskt intryck också. Jag såg igår sa han att ja, han gav ju framförallt medspelarna cred och allt de har redan lärt honom och så. Mm. Men samtidigt påpekar han att jag tog det här beslutet och går direkt från college till NHL för att jag trodde ju ändå att jag skulle kunna hjälpa till på något vis. Och det har han i sanning gjort.
Det får man verkligen säga. Och lite skillnad mot han som skulle bli nya gunstlingen och underbarnet i Philadelphia för något år sedan när alla pratade om Matvei Mishkov. Det var Värnbloms favorit. Men han blev faktiskt bänkad här i tredje perioden när de skulle försvara ledningen.
Spelar... Han kom igår där på redaktionen och skrik i Mishkov också.
Det vill jag nog minnas att han har gjort. Men inte med samma extrema engagemang som häromdagen med Morto.
Ja.
Men...
Ja, jag har fått meddelande från honom också. Det var för några dagar sedan. Då var det bara så här, let's go!
Ja.
Nej, nu, Erik, nu lever de upp, Flyersfansen, efter mörka år.
Ja, men det är också lite Broad Street Bullies över många spelarlaget. Alltså, de ligger tvåa i tacklingsligan hittills. Det är bara Carolina som är före som har spelat långa förlängningar. Så där. Alltså, det smäller på detta Flyers-lag.
Ja, och då, hur hett ska det inte då bli när Carolina och Philadelphia möts i nästa serie, ja, nästa omgång?
Just det. Oj, oj, det kan bli en riktigt häftig serie alltså.
Ja, vi får höra vad Värnblom tror om det.
Ja, det får vi göra.
De tror på parad nu.
Ja, 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 det är åka till Jönköping och fira Emil André här i sommar.
Ja, ja, men Penguins har en chans att rädda säsongen och det är ikväll. Om de hamnar i 0-3 underläge, då kan de lika gärna. Då är det, vad var det Daryl Sutter sa? Waste of 8 days.
Ja, just det, precis. Ja, då kan de skita den här fjärde matchen.
Ja. Ja. Ja, men det var när han sa att vilket wildcard-lag som än får gå upp mot Colorado. It's a waste of 8 days.
Ja, ja. Ja, det är
väldigt uppriktigt.
Ja.
Ja. Ja, men du, sen har vi ju då den kanske mest omsusade och omtalade serien. Och det är ju den mellan Buffalo och Boston då, där... Mm. Metropolen i västra New York, det är ju du och jag har varit.
Ja.
Då var det mindre glada dagar i Buffalo.
Det var inte fullsatt skulle jag inte vilja påstå.
Nej, men nu har ju rena karnevalen och faktiskt helt otroliga scener utbrutit i Buffalo. Det är 15 års längtan och uppdämd frustration har liksom exploderat i... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det, ett tryck som faktiskt liknar ingenting. Nej. Runt hela stan och inne i arenan är det ju alltså så öronbedövande så ingen hör någonting vad som sägs eller görs.
Ja, alltså det är häftiga scener redan timmar, alltså långt före nedsläpp, alltså innan arenan ens har öppnat så är det tusentals fans som står och hänger på låset liksom. Ja. På uppvärmningen är det fullsatt. Det är tryck redan då liksom.
Jag skrev att jag tycker det ser ut som det sitter två personer på varje säte.
Ja, ja.
Så trångt var det på läktarna liksom. Och det blir som en ånga ovanför isen av värmen och alldeles för mycket människor inne där. Och så, ja. Och så vräker de på oavbrutet. Liksom.
Ja, det ser nästan ut som en så här 50-talsmatch höll jag på att säga. Där de trycker in 20 000 fler än vad som är tillåtet.
Ja. Ja, jag ser det. Fyra skinkor på varje säte.
Ja, ja.
Otroligt ja. Faktiskt. Och det var ju inte då mindre extatiskt sett till hur första matchen utvecklades i söndags. Den har ju nästan så overkligt skimmer när jag tänker tillbaka på det, vad som hände då i tredje perioden. Boston leder med 2-0, ser ut att ha allting över kontroll och på bara 8 minuter, mindre än så vänder Buffalo på steken med ett antal snabba mål och Mattias Samuelsson avgör och det är ju helt orgiastiskt där.
Ja, man såg knappt isen för att alla var i vägen för kameran liksom.
Ja.
Det var så många som stod och skrek och hade sig.
Ja, det var ju ett mirakel som inträffade där. Så för det, fram till dess så kändes det som sagt som att Bruins som har gjort det väldigt bra i den här tryckkokaren som bortalag hade det under kontroll, men så plötsligt bara tappar de det.
Ja, alltså, ja, och där får man säga att Tage Thompson igen presenterar sig. Det har han gjort många gånger, men nu för första gången på slutspelscenen också.
Ja.
Det är ju han som ligger bakom de två första målen. Och vi pratade om han förra veckan att han borde ju vara en slutspelspelare också med sina 2 meter och 100 kilo. Kombinerat, en sällsynt kombination liksom med en teknik och koordination som man knappt borde ha när man är så stor.
Nej.
Och det var ju läckra nummer han stod för där och liksom satte igång hela den här grejen liksom.
Han var efter den matchen fick ju Dahlin frågar om Tage Thompson. Han sa, yeah. Vi pratade innan om att our dogs must be dogs. And Tage was a dog. Woof woof.
Woof woof, ja. Där snackar vi woof woof, ja. Ja. Och apropå stämning i arenan, så när de kör TNT, som att han har de initialerna, så blir det ju, ja, då blir det tryck i den här arenan också. Där, ja. 19 000 skanderade den låten.
Ja, det där vill man hoppa serien blir lång. Jag vill komma till Buffalo och få uppleva det där live.
Ja, ja, verkligen.
Och det, en match till blir det ju där då, för att i match nummer två så såg det precis likadant ut, förutom att Buffalo inte lyckades i sensätta slags vändning. De gjorde två snabba mål även i slutet av tredje perioden igår. Men då hade Boston redan ledning med 4-0. Så då uteblev miraklet. Mm. Och jag skulle nog säga att sett i helheten så har ju Boston faktiskt spelat bättre.
Ja, det håller jag med om. De var ju i långa stunder bättre i match 1 också.
Ja, det är det jag menar. Ja. Genom hela serien så... Ja, Victor Arvidsson sa det när jag pratade med honom igår efter hans två mål. Ja. Slutbeskrivaren från Kusmark. Att vi har spelat dålig hockey i 5 minuter. I övrigt har det varit precis som vi vill.
Ja. Marcus Sturm upprörde ju Buffalo-fansen inför det med att säga att we're bigger and stronger.
Ja.
Vi är ett starkare lag än Buffalo. Och vi pratade visserligen förra veckan om att det är många stora, starka pjäser i Buffalo också som borde vara slutspelsredo. Men faktum är att snittvikten, den är på Bostons sida. Det är ett ännu lite tyngre lag faktiskt. Så jag tycker att Marcus Sturms ord
är... Jag har fått Sador att dra upp den.
Ja, visserligen. Det är framförallt han. Men att de har levt upp till det och spelat en vuxen, mogen slutspelshockey i Buffalo.
Ja, de har ju... Absolut. De har, det var det bra bortaspel som de har... Också stängt till. Buffalo är svårt att komma till i chanser.
Precis, de har skjutit klart fler, alltså de har klart fler skottförsök om man räknar så. De har mer zontid än vad Boston har. Men skott från slottet, ja, det är på Bostons sida. De har stängt igen framför sin egen kasse och kommit till fler lägen framför Ukko-Pekka i kassen där, som till och med nu är utbytt. Det ser ut att bli Alex Lyon framöver.
Ja, det kan man förstå efter en riktigt grov tavla igår. Alltså det var en riktigt pinsam 2-0-målet som vad heter han?
Det var ju Geeky, va?
Ja, Geeky. Bara fläppar iväg ett random-skott som studsar precis framför Ukko-Pekkas plockhandske och mycket retfullt går in.
Ja. Han skulle ju åka och byta Geeky liksom. Från. Det var ju en dump från mittzon i princip.
Ja, riktigt fiasko faktiskt för Ukko-Pekka. Det är ju olyckshändelse. Det är sånt som kan hända. Mm. Men det får inte hända. Inte i en sån match.
Nej, och kolla, pratar vi goals saved above expected igen, så ligger han sämst till av alla målaktiga hittills, med -3 tror han ligger på. Så det är inte bara den där tavlan, utan generellt sett kanske han har släppt in någon puck för mycket.
Medan Jeremy Swayman på andra sidan har varit bra, utom då den där forceringen där beslutet. Det var väl inte 100% ifrån honom heller.
Han har också varit jättebra förutom i 5 minuter, precis som hela Boston, kan man väl säga. Sen du nämnde Victor Arvidsson, 2 mål här i match 2. Vilken slutspelskung. Vi pratade om han förra veckan också, men...
jag framhöll honom som ett vapen för Boston eftersom han alltid är bra i slutspel.
Ja precis. Och...
det var han i Nashville, det var han i LA när han inte var skadad. Och det är hans energi och hans otroliga ettrighet. Och så har han ett jävligt bra skott.
Ja, för jag tycker man snarare ska prata om kynne när man pratar slutspelsspelare. Ja. Snarare än att de väger 100 kilo och är 1,95 långa. Alltså, vi kan berömma Tage Thompson såklart. Han är en slutspelsspelare. Men det finns Victor, det finns hackspetta som Victor Arvidsson också. Det finns Brad Marchand och det finns Sam Bennett. Och det finns Brandon Hagel i Tampa som nödvändigtvis inte väger 100 kilo och är enorma kolosser. Men de har kynnet, de har inställningen.
Ja. Nej, det har du absolut 100% rätt i.
Ja.
Men den där energin och ättigheten, det sitter ihop. Det är ju kynnet det kommer från.
Ja, och han tillhör verkligen den kategorin tycker jag, Victor Arvidsson. Det är verkligen ingen slump att han är avgörande. Det var ju faktiskt, han kunde gjort hattrick i den andra matchen också. För han missade ett friläge i första perioden.
Ja. Jag var så glad igår, jag fick tag i honom efteråt. Det har inte varit så lätt. Han är inte världens... telefonpratare.
Kusmarkarna kanske inte är de som svarar mest i telefon.
Nej, det är inte för att de är otrevliga. Det är bara, det är inget kul att prata i telefon.
Nej. Jag kan tänka mig det.
Ja. Ja, nej, men det var fint. Och 1-1 står det. 2 matcher i Tidig Garden. Och det är, precis, det är inte precis som att åka till Bålinge ishall heller. Det kommer inte att vara tyst.
Nej.
Det blir ett jävla tryck även i Boston. Och de känner sig säkert, de fansen känner sig säkert provocerade av att det var så mycket gullig.
Ja.
Som fans är gullande med Buffalo-fansen.
Ja.
Så de kommer nog att ställa till med ett jävla tryck också.
Ja, och det är lite intressant att se nu hur Buffalo reagerar på det här. För att de rullar på som bara den nu sen i december egentligen. Med knappt några 2 raka förluster i rad på flera månader liksom. Alltså, mm. Spelbilden har inte varit som de har hoppats på de här 2 första matcherna. De måste ju anpassa sig snarare än Boston nu. För att vrida tillbaka den här matchen till deras fördel.
Ja.
Någonting måste hända där. Det är ju skillnad på slutspel som sagt nu. När de möter ett lag som har scoutat dem. Som vet hur de ska neutralisera dem. De måste hitta på någonting nu. De kan inte bara rulla på som att det är grundserien fortfarande.
Nej. Den där synpunkten ska vi återkomma till snart när vi pratar andra serier.
Ja, okej. Okay.
Men lite känns det som fördel Boston just nu ändå.
Ja, det går fort i dessa slutspel, men det är min känsla också.
Det känns som de flesta av mina tips går alldeles åt helvete. Vi kan få 0-8. Det blir kul.
Ja, jag var ju väldigt tråkig förra veckan och tippade ju det väntade laget, hemmaplanslaget, i alla 8 serier märkte jag. Så jag ändrade mig faktiskt lite grann efter podden i min bracket challenge som jag lämnade in.
Ja, vilket feg spel. Alltså.
Ja, i NHL-bloggen har ju en bracket challenge då, och där kastade jag in 2 nya tips. Jag tippade faktiskt, jag ändrade mig kring Philadelphia. Jag fick känsla kring dem.
Det känns givet nu att de vinner.
Ja. Sen kommer vi till nästa serie, men jag fick som vanligt en känsla för Montreal mot Tampa istället. Jag fick pessimist kring mitt lag.
Ja, har du något mer att säga om Buffalo? Det är ju också liksom, det är nytt för första gången för många av dem, nästan alla.
Ja.
Och nu ska de spela sina första bortamatcher i slutspel också. Det är inte bara att liksom göra.
Nej, 2 specifika grejer kan jag säga om Buffalo som måste bli bättre. Ena, powerplay. De har spelat 31 raka powerplay nu utan att göra kasse om vi även räknar in grundserien. Det har ju faktiskt inte funkat de sista veckorna. Nummer 2, som visserligen inte funkat på hela säsongen, det är tekningarna. Tekningarna kanske är lite överskattat.
Tekningarna!
nu blev jag 14 år. Alltså i grundserien var de faktiskt sämst i tekningscirkeln i hela NHL och vann ändå östra konferensen. Medan New York Rangers var bäst och slutade sist i sin division. Så det säger ju lite grann om betydelsen. Men ibland är det ändå viktigt med tekningar. Och till exempel för powerplay att kunna starta med pucken i offensiv zon så man inte måste försöka ta in den igen. Och faktum är att kolla första perioden i match 2. Boston vinner tekningarna med 18-2. Alltså så dåliga på tekningen kan man inte vara.
Nej.
Där måste de bli bättre.
Ja. Ja, men som sagt, lite fördel Boston just nu. Helt klart.
Så är det.
Den återstående serien i öst är ju då Tampa-Montreal. Där det har varit väldigt grinigt och bökigt och stökigt och mycket utvisningar och grinigt. Ja. Tampa försöker verkligen spela som sin granne nere i sydöstra delen av delstaten.
Ja, så är det.
Så är det, och Montreal har ju inte varit sena att svara på det. De tänker inte bli pushed around.
Nej, så är det verkligen. De har stått upp för sig.
Men de hanterade, i första matchen hanterade de det mycket bättre. Då var ju Tampa väldigt krantiga och drog på sig väldigt mycket dumma utvisningar. Vilket också coach Cooper sa efteråt att det var ju inte för att vi var för aggressiva, det var för att vi var för dumma i huvudet.
Ja, så uttryckte han sig i princip. Alltså, ja, och det var 4 utvisningar till exempel i offensiv zon.
Ja.
Mot ett stekhett powerplay för Montreal.
Ja, och då vann ju också Montreal, tog ledningen i serien med 4-3. Efter övertidsmål av en helt glödhet Jurij Slafkovský. Slaffe, han är i samma form som han var i OS.
Ja, exakt. Jo, precis. Alltså, han har ju visat sig vara en slutspelsspelare om man räknar OS-turneringar som det. Alltså MVP redan som 17-åring i OS 2022. Och så var han ju inledningsvis i alla fall kung i OS här senast också.
Ja.
Och nu gör han alltså hattrick i första matchen. Där fick ju också Cooper frågan, hur ska ni lyckas neutralisera honom? Han är ju stekhet, speciellt i powerplay då. Det var där Montreal var som mest framgångsrika. Men då sa ju Cooper att alltså neutraliserar vi Slafkovský om vi bara fokuserar på honom, då gör Demi då mål istället, eller Caulfield eller Suzuki.
Ja.
För de har ju, alltså, eller Hudson. För de har ju sånt, alltså de är ju hot allihop. Det är ju
Ja, det är ju en av Montreals styrkor. Hittills har de ju då lyckats hålla just Caulfield och Suzuki i skick något sådär. Men istället har då Slavkovski klivit fram. Och Josh Anderson.
Ja, denna Josh Anderson, han är lite traumatisk för mig alltså. Han dyker upp för Tampa titt som tätt. Inte minst i 2019-serien, den klassiska Columbus-kollapsen där.
Och då var det ändå så att när du och jag var i Columbus, då kommer du ihåg det, han hade en stor match då. Vi var, ja, hade väl inte så jättemycket koll på honom innan, men var väldigt imponerade av Josh Anderson.
Ja, han gjorde väl hattrick tror jag den matchen.
Ja.
Och det är också traumatiskt, för då hörde man ju den där kanonen. Alltså, när man är i arenan så visst man är beredd på att den ska komma, men på något sätt så bara boom, säger ja. Och man tappar kaffe, spiller varmt kaffe över sig liksom. Så, nej, Josh Anderson, han gillar inte riktigt. Men när det är slutspel, då dyker han upp.
Ja. Men då i match två igår så slutade det med ett istället vann Tampa på övertid efter mål av J.J. Moser, schweiziske backen. Och igår var det riktigt grinigt. Och igår var det mer som att det kändes som att det talade till Tampas fördel. De fick Montreal lite mer ur gängorna. Att de ägnade sig mer åt. Till och med Slavkovski var ju inblandad i ett slagsmål med Hagerbrakaren, som han kallar sig i bloggen.
Ja, Brandon Hagel som leker lite Sam Bennett. Ja. Men han vinner ju nästan, trots att han inte är så stor, alltså, så har han det här kynnet då. Han vinner ju nästan alla närkamper och fighter han går in i. Alltså. Han har ju till och med slog ner Matthew Tkachuk i Four Nations till exempel.
Han är ju, ja, men han är ju, visst, han är bra, men jag tycker att det där liksom, det höll vi på att smsa om igår under matchen, att jag tycker att det här Tampas försök att vara Florida, det funkar inte riktigt, därför att för Florida är det second nature att vara demoner. Ja. De är så fula och nasty och omoraliska och gör det liksom elegant. Med ett arrogant leende så får de saker att hända utan att det kostar dem någonting. Lightning har inte lärt sig det än. De försöker, men är för, de har det inte i sig att vara riktigt så för, så de åker ut istället hela tiden.
Precis, alltså Tampa drar på sig mer utvisningar än vad Florida gör då. Och såna här grejer, det kan vara 100 utvisningsminuter och sånt, och det är det nödvändigtvis inte för Florida, men det är, de kommer in under skinnet på motståndarna, de kör över målvakten, men inte tillräckligt fult för att det ska bli utvisning och såna här grejer.
Nej, så i det avseendet, vad det jag menar med, i det avseendet är Hagel en poor man's Sam Bennett. Men han är ju bra på, han är ju desto bättre på annat liksom. Och han sa själv igår att vi är som bäst när vi spelar med emotions. Och det gäller ju uppenbarligen honom också då. Så att det är inte bara negativt jag menar med det. Men han har inte riktigt Sam Bennetts mörka själ.
Nej, det kan jag köpa. Nej, och jag mådde inte bra här i Örby vid 3-tiden ungefär mitt i natten när Montreal ledde med 2-1 och serien med 1-0. De var på väg att göra en Philadelphia och gå in med 2-0 i matchen.
Det framgick av dina sms. Man är lite skraj för dig när du tittar på Tampa. Det är en helt annan personlighet som kommer fram.
Ja, nej, men det var inte roligt just då. Spelbilden tyckte jag inte riktigt var till Tampas fördel heller. Även om det är väldigt jämnt alltså, mellan de här lagen. Alltså, det är två matcher som går till förlängning. Båda tog 106 poäng i grundserien. Kollar man expected goals efter de här två första matcherna, så leder Montreal med 0,01 expected goal före Tampa. Det är i princip identiskt. Skillnaden är väl att Tampa skapar mycket mer. De har mer zontid. De har, de har nästan 40 fler skottförsök totalt sett än Montreal hittills i den här serien. Men från slottet, det här är lite samma som Buffalo Boston där, så är det faktiskt nästan dubbelt så många skottförsök från Montreal. De vinner spelet framför kassen. Tampa har mycket mer puck, men Montreal gör mer av sina chanser. Och så har de sitt powerplay också.
Ja. Igår var det väl så att Montreal var bättre i två perioder och sen tredje och förlängningen så var Tampa ganska överlägsen.
Ja, jag tyckte det också. Tampa kvitterar i sista perioden, spelar väldigt bra då. Har med sig det självförtroendet in i övertiden. Och där skjuter man 9 skott, Montreal 0 innan till slut J.J. Moser avgör. Så det var ju, kändes ju rättvist i det läget.
Stor lättnad för Kutjov och Jomor också. Det var faktiskt hans första slutspelsmål sedan 2023. Ja. Panthers har ju med enorm framgång stängt ner honom 2 år i rad.
Ja, precis. När man kollar på Tampa och liksom, man är van vid det här. Man har ju fortfarande liksom den förväntningen lite grann när man sitter och tittar på de här kupplagen från 2020-2021. På den tiden Kutjov vann poängligan i slutspelet 2 år i rad. På den tiden Brayden Point vann skytteligan i slutspelet 2 år i rad. På den tiden Andrei Vasilevskiy höll nollan i 6 raka serieavgörande matcher. På den tiden Hedman var med och vann MVP-priset. Mm. Kollar man på dagens Tampa, visst i grundserien, Vasilevski kan vinna, Vezina, Kutjerov kan vinna, Hart och så vidare, Braden Point är fortfarande bra. Men det är ju inte till närmelsevis de här 2021-grejen längre. Kutjerov går liksom mållös i 16 och slutspelsmatcher. Vasilevski sedan 2023 så är han 87% i slutspel.
Ja.
Vunnit 5 av 18 matcher.
Så ja, att, den där bilden av honom som de stora matcherna som han, den har krackelerat lite grann.
Ja, och Braden Point som jag vande med vi, alltså vinna skytteligan i 2 raka slutspel, han gör inte så mycket mål längre heller. Så nej. Att, nej, de har lite problem Tampa alltså. Det blir väldigt tufft där.
Ja, nu är det 2 matcher i Bell Center då. Fast jag tycker det, inte minst med de här siffrorna du just presenterade och hur jag sitter, jag har en stark känsla av att det blir 7 matcher.
Ja, det är som sagt väldigt jämnt och skulle inte förvåna mig någon delar på det i Montreal också på något sätt.
Ja. Nej, precis. Tampa tar första. Montreal andra.
Ja. Ja, det är en rolig match att följa i alla fall. Det händer ju mycket.
Ja, det är ständig action.
Montreal, måste jag erkänna det. Det är ett roligt lag att titta på också. Det är många profiler.
Ja, fruktansvärt. Ja. Victor Hedman fick vi väl besked om igår. Det är högst osäkert. Säger Cooper i alla fall. Man vet ju inte. Det är mycket rökrydda år i slutspel. Men han är med i laget. Han tränar. Han flyger med till Montreal. Mm. Och jag hoppas vi får se Victor snart. Jag saknar honom väldigt med Tampa-spelare.
Ja, verkligen jag med.
Ja. Ja, men då flyttar vi över till väst och börjar vi med Colorado, storfavoriterna till att vinna alltihopa. De har också inlett med 2 segrar mot LA Kings, men det har inte varit några utspelningar precis. Verkligen tvärtom. Det har varit skitjämnt.
Ja.
Anton Forsberg har klivit fram som, herregud, vad bra han har varit. Alltså människan är 33 år och får snacka om late bloomer. Han har ju varit pålitlig och bra Morris i många år, men inte spelar hockey på den här nivån.
Nej,
han håller på och nästan igår knäcker McKinnon och company.
Ja, alltså Colorado börjar ju med att skjuta 10 skott på 8 minuter. Det står 10-1 i skott då. Och Forsberg gör några kanonräddningar och ser till att matchen inte avgjord direkt. Liksom. Och sen håller han ju nollan fram tills det är 3 minuter kvar. Då har han räddat friläge av McKinnon till exempel också på slutet där.
Ja.
Men till slut är det ju en annan svensk såklart. Inte så förvånande att det är just Landeskog som rakar in en puck till slut.
Nej, precis. Krigar in en kvittering och sen blir det övertid och då är lite flyt för Roy. Roy.
Ja, det är lite speciellt att en Roy avgör på Forsberg i Colorado.
Ja, överhuvudtaget är det ju speciellt att i den här serien, i Colorado har vi nu haft slutspelsmatcher med Roy, Forsberg och Drury.
Ja, just det, Drury också.
Det är bara en Sakic som saknas.
Ja, faktiskt. Ja, det är märkligt.
Ja. Men det var ju lika i första matchen, då var det inte övertid, men det var, även då vann ju Colorado med 2-1.
Ja.
Minsta möjliga marginal.
Ja.
Surt för dig. Jag tycker LA har gjort det mycket, mycket bättre än jag trodde de skulle göra. Serien har ju varit framförallt en målvaktsduell. Scott Wedgwood har ju också varit ruskigt bra.
Precis, alltså utan, med ett mediokert målvaktsspel, då hade det stått 2-0 till LA. Faktiskt,
lätt, i den här serien. Lätt. Ja. Mm. Helt sant. Men jag tror att det var jävligt jobbigt för dem att förlora på det här viset.
Ja, att såna här, 2 sådana här prestationer ger 0 segrar liksom.
Ja, även om de sa att ja, vi är ju precis där, vi är så nära, det här kommer att bli fantastiskt hemma i Crypto.com. Men det måste kännas jävligt bittert att inte få med sig en match åtminstone när man har varit så nära Colorado i Denver.
Ja. Ja, precis. Och det finns nog lite sparkapital där i Colorado. Alltså Nathan McKinnon har inte gjort något mål hittills i den här serien. Och det känns som att de har nog en växel till ändå, Colorado. Det är inte helt lätt sådana här serier. Det har vi sett historiskt. Man räknar med att de ska, alltså en sån överlägsen President's Trophy-vinnare ska slakta ett wildcard-lag. Men det finns ju ganska många exempel på att det inte behöver bli så. Vi kan backa tillbaka till Boston Bruins när de toskade mot... Då visste man ju inte att Florida Panthers var så bra. Men när de satte rekord i grundseriepoäng i hela NHL-historien och ändå åker ut mot ett wildcard-laget Florida i första rundan. Eller då Tampa såklart 2019 mot Columbus. Det är lite... De har ju liksom... LA har ju allt att vinna och det är superfiasko för Colorado att ens tappa en match nästan.
Ja, visst.
Så det mentala är ju kanske lite tufft för Colorado. Men kollar man på statistiken är så underliggande statistikmässigt i alla fall så har det ändå varit ganska tydligt för Colorados fördel. De har styrt spelet framförallt 5-5. Sen är det powerplay, alltså det är ju oroväckande att tendensen är densamma efter 2 slutspelsmatcher i år som det har varit hela grundserien och förra slutspelet mot Dallas. Då torskar de matchserien i powerplay. De har ett av ligans sämsta PP i den här grundserien. Hittills har de spelat 7 powerplay mot Los Angeles, gjort 0 mål. LA Kings, båda sina mål i powerplay.
Ja, det är faktiskt ofattbart.
Ja. Och då har de ändå tradat till sig Kadri nu för att, han som är en duktig powerplay-spelare, för att få igång det där lite grann. Men det är väl orosmålet i så fall för Colorado, att PP har de fortfarande inte fått igång. Och det måste de få igång om de ska gå hela vägen fram till att lyfta bucklan som är hela målet.
Ja, absolut. Men ja, de kommer att pressa sig till en seger i den här serien i alla fall. Så känns det väl ändå.
Ja, det är precis när det ändå blev 2-0 matcher här. Sen måste vi säga att Adrian Kempe, han har ju kommit in under skinnet på några Colorado-spelare och framförallt fansen skulle jag vilja säga. Ja. I match 2 så möttes han ju av, jag räknar till 14 skyltar längs med sargen där under uppvärmningen, där det stod, ja, det stod på svenska till och med så här. Vad stod det på? Jag skrev ner det. Det stod väldigt aktiv tills någon säger kom då, till exempel. Och så stod det high salary, no legacy. Och sådär.
Oh.
Ja. Så,
men han var ju en facewashade McKinnon, han bråkade med McCarr och så var det ju ett bråk med Landeskog också, OS-kompisarna.
Ja, alltså till och med Landeskog fick nog på sin landsman.
Ja.
För att han tyckte att han gjorde för mycket efterslängar på hans stjärnkompisar.
Ja, Adrian kommer visa vad han går för i LA.
Ja, han brukar vara bra i slutspel. Mm.
Ja, sen har vi då Godzilla versus King Kong i Central Division-uppgörelsen mellan Dallas och Minnesota. Och den öppnade ju minst sagt oväntat. Ja. För att Dallas i första matchen spelade som om det var omgång 65 i grundserien. Ja. Och inte första omgången i slutspelet. Minnesota körde över dem och vann med 6-1.
Ja, alltså otrolig match av Minnesota, ett riktigt statement, men också jättepyspunka och antiklimax till Dallas prestation. Alltså det är precis som du säger, det var ju noll effort alltså, för att vara första slutspelsmatchen på hemmaplan.
Ja.
Men man såg ju där att okej, det är inte samma Minnesota som de senaste åren som man är van vid slår underläge i slutspel, utan det här var det lag som efter Quinn Hughes-traden i december gjort flest mål av alla i västra konferensen, fler än Colorado till och med. Ja. Och visade med 6 mål i första match.
Ja, men sen i match 2 då, så var det ju så helt förväntat en annan matchbild. Då hade ju faktiskt Dallas förstått att det var slutspel. Ja. Och bjöd upp till den typ av kamp som man har förväntat sig.
Ja.
Och då vann de också med 4-2. Men det var ju jämnt och hårt och väldigt roligt att se den matchen. Då, till skillnad från första matchen, var Jake Ottinger väldigt bra också. Samtidigt som Jesper Wallstedt, som lite oväntat har fått chansen här direkt, har varit väldigt bra också.
Snacka om att de svenska målvakterna har imponerat här i början av slutspelet. Alla tre som fått starta här har ju varit jättebra. Så Linus Ullmark pratade med 8 av serien. Anton Forsberg kanske allra största utropstecknet. Ja. Och så Jesper Wallstedt som alltså går före gussbussen. Och gör det jättebra här för Minnesota också. Kommer få förtroendet igen med all sannolikhet när det vänder tillbaka till St. Paul.
Ja. Mm. Ja. En skillnad från match 1-2 var att Mats Zuccarello, som hade 3 assist i första matchen, var ju dessvärre skadad. Han fick en armbåge i huvudet av den betydligt längre än Tyler Myers.
Ja.
Och risk för då hjärnskakning väl, tyvärr.
Ja. Ja, det är ju tråkigt. Och det kanske märktes lite grann, alltså det brukar göra det när Zuccarello är borta faktiskt.
Ja.
Det är många som gillar att spela med honom, Boldy och Caprice och sådär va?
Precis, just passningar är ju playmaking, är han ju strålande på. Men det är andra som har klivit fram. Vi har ju pratat väldigt mycket om Quinn Hughes genom hela säsongen sedan han kom till Minnesota. Han har ju varit grym nu också, men nästan ännu bättre har ju den unge Brock Faber varit.
Ja, han gjorde ju 2 mål, båda målen i den här andra matchen. Riktigt snyggt. Jag tycker det första målet, det är nya Minnesota, det han gör. Det är målet då, för det är jättesnygg prestation av honom, fintar sig in framför kassen och skjuter in den. Men det föregicks av först Caprice, tror jag var, som tog in pucken i zon. Liten soloprestation rent åkmässigt in i zon där. Släpper den till Quinn Hughes som står för en egen soloprestation, åker runt lite snirkligt och har sig. Släpper den till Brock Faber, egen liten soloprestation, snirklar in sig och sätter pucken. Det var liksom elegant hattrick av 3 spelare liksom.
Ja. Ja, men den här serien, nu är det då första matchen i mini, som man inte får säga enligt MN Johan, min kompis. Och det är ju inte där heller, det är ju St. Paul. Man kan inte komma fram till något annat, det här kommer att bli en lång serie. Det känns som de kommer att dela på det i Minnesota också.
Ja, ja det är absolut. Ja, men Dallas är bra. Saknar lite Rope Hintz måste jag säga ändå.
Det gör de ju såklart.
Det är ett aber att deras första center inte är med, men...
Hårt är det också. Alltså vilken jävla tackling Blackwell satte in på träning.
Ja, just det.
Usch. Den var helt schysst, men han åker rakt in i en betongvägg.
Och då är ändå Trenin den som tacklades mest av alla spelare i hela NHL i grundserien. Det är han som får känna på det direkt i slutspel här.
När inte i grundserien.
Sen tänkte jag bara ha ett litet resonemang här. Vi fick ju fråga efter förra podden. En lyssnare, Lind, som jag tror är Skellefteå-fan och Dallas... kanske inte Dallas, kanske Carolina-fan, jag vet inte. Men han tyckte det var lite orättvist att Carolina, att vi liksom kritiserar dem och att de alltid åker ut i konferensfinal och sådär. Ska vi inte göra samma sak med Dallas då? Att de chokar alltid i slutspel. Att Dallas är västra konferensens Carolina. Vi borde vara lika kritiska till dem.
Ja, kanske det. Det är väl bara det att de ursäktas av att de har fler profiler och spelar mer kanske underhållande hockey.
Ja, jag tycker ändå lite, det är ganska stor skillnad på de två lagen. Alltså fråga Mikko Rantanen bara till exempel vilket lag han passar in i. Det är ju helt olika spelsätt. Jättestor, alltså ännu större skillnad nu med Gullutsen som tränare skulle jag vilja säga.
Gullet,
ja. Jag skulle vilja kalla honom lite grann för, stämmer inte helt riktigt, men på sätt och vis Thomas Bulan Berglund, alltså Glenn Bulan Gullutsen. För Luleå, de är ju kända här i Sverige för att skjuta ganska lite men vara starka i defensiven och sen skapa riktigt farliga chanser när de väl skapar chanser, och Dallas kanske skapar lite mer än så, men faktum är att i grundserien Dallas sköt minst skott på mål i hela NHL. Det skulle man ju inte gissa, att Dallas är ett lag som skjuter färre skott än Toronto, Rangers, Vancouver. De skjuter minst skott i hela NHL, men de skjuter fler än 100 skott från slottet för än emot. Så att de kommer till, alltså de ligger ganska högt upp i skott från slottet. De kommer till farliga chanser. Men de kastar inte iväg skott på samma sätt som Carolina, som skjuter flest skott på mål i hela NHL i grundserien. Dallas minst. Det är ganska stor skillnad ändå. Rod Brindamore, sen han tog över Carolina, har Dallas haft 4 olika tränare. Spelat på lite olika sätt. Därför tycker jag att det är ganska stor skillnad. Det här Dallas-laget har ju faktiskt under Rick Bowness med Heiskanen, Lindell, Ben, Seguin och så vidare varit i final också 2020. De har gått förbi konferensfinal en gång. Så att jag tycker det är ganska stor skillnad med de här två lagen, och därför tycker jag inte riktigt att de är jämförbara. Liksom.
Nej, det håller jag med om.
Ja,
jag tycker det är kul också att Nils Lundqvist fortsätter få riktigt med chanser, och han stod för 2 assist senast.
Ja, nu, det är ju jättepositivt för han just nu. Han har blivit farsa precis, och han har fått ett nytt 2-årskontrakt.
Ja.
Så att jag har vänt.
Och fick prata med mig efter senaste matchen.
En sån sak bara.
Ja, men det var ju lustigt, för jag tyckte det såg ut som att första assisten som han slog till Wyatt Johnson, sedvanligt het, Wyatt, unge Wyatt, att det var en klackspark. Det var så det såg ut, det var det han fick beröm för på tv också, att det var fotbollstakter.
Ja.
Men nej, inte för fötterna inblandade.
Nej, inte om det. Jag spelar hockey, ja.
Ja. Men lika fullt en fin assist var det, lurig.
Ja. Ja, apropå, det måste jag dra min grej igen här om Luleå. Han tillhör det. Alltså, är man från Norrbotten, då är det tvåstavet som gäller. Det är inte Nils Lundqvist, utan det är Nisse Lundqvist. Thomas Berglund. Luleå Hockey. Mikael Enberg. Janne Sandström.
Jo.
Thomas Holmström.
Har ni några norrlänningar, är det riktiga norrbottningar på tidningen nu? På
Simon Norberg. Det är tvåstavet också såklart.
Mm. Ja, det är Nubben.
Precis, kallas för Nubben på den här gången.
Ja. Mm. Ja, vi var ju vi var arbetskamrater i Milano.
Ja,
det är också blir pappa för övrigt, så grattis till...
Just det, apropå nyblivna pappor, grattis till Simon Oberg. Mm.
Ja, så återstår jag ju nu då, men låt mig bara avsluta med att säga 7 matcher tror jag fortfarande det blir mellan Dallas och Minnesota.
Ja, det är verkligen min känsla också. Det känns... jag tippade Dallas inför, och efter de här 2 första matcherna så måste jag ändå säga att kanske lutar pyttelite mer åt Minnesota nu ändå.
Ja, kanske. Mm. Ja, vi får se. Det avgörs lite av hur det ser ut uppe i Grand Casino i första matchen.
Exakt, ja.
Sen har vi två serier kvar. De får jag erkänna att det är de jag har sett minst av. Dels har ju en, bara, var det en match då, mellan Edmonton och Anaheim. Mm. Men Vegas och Utah har varit sena tider. Och då sitter jag mitt med referaten som ska hem till Jögga.
Ja, exakt. Då förstår jag att du inte kan sitta fullt fokuserad och kolla.
Fokuserat. Ja. Men det är ju intressant då vad gäller Vegas som vi började där. Att Utah har, precis som framförallt du undersök innan, de är en kraft alltså.
Ja, ja de har ju lyckats.
De kommer inte att säga sig, de är inte så här nöjda med att bara gå till slutspel precis.
Nej, alltså i första matchen då ledde de inför tredje perioden, men sen vände Vegas och vann med tre raka mål, 4-2 blev det väl i den matchen. Där tyckte jag väl att Vegas kändes som lite storebror mot lillebror. Mm. Som man nästan kan kalla dem här. Det är ju unga spelare liksom som får slutspelsdebutera.
Och de är på ganska nära avstånd från varandra. Det tar 5 timmar att köra mellan Vegas och Salt Lake City.
Ja, ja.
Och korta flighter emellan.
Ja, och i Vegas hade samtliga 20 ombytta spelare lirat Stanley Cup hockey förut. Och i Utah var ju nästan hälften nykomlingar. Även om de har Sergachev och de har Stenlund och de har Nate Smith och de har Uyghur och några till som har spelat slutspelshockey förut. Men i första matchen, alltså, då tyckte jag att Tortorella-hockeyn visades lite för Vegas. Det var upppumpat lag som kom ut, tacklades 52 gånger i matchen, deras högsta notering på över 2 år. 16 fler än under någon match i grundserien. Så att Vegas satte tonen lite grann där och jag tycker de vann rättvist även om de fick vända och vinna dem. Sen i andra matchen, visst Vegas kanske styrde lite spelet även där, men där såg man verkligen Utahs snabbhet alltså. Att ganska ålderstigna Vegas-laget inte riktigt tänkte med Dylan Genter och Logan Cooley och det här gänget va? När de sätter fart. Det var just Cooley som avgjorde matchen och Dylan Genter tyckte jag gjorde ett mål sådär. Så jag har kallat han i den här podden för 1,5 år sedan för en blivande 50-målsskytt. Han gjorde bara inom citationstecken 40 mål den här säsongen, men när jag ser hans direktskott och fattar jag inte hur han inte gör 50 mål. Alltså. Han har ett otroligt skott Dylan Genter. Jag gillar verkligen det.
De hade ju pratat om det inför matchen igår då att just de, Genter och Cooley, att de skulle utnyttja sin fart mer genom mittzon och så. Dra upp tempot.
Det var precis ett sånt mål som Logan Cooley avgjorde med. Ja. Alltså, ett ruskig fart där inte Vegas hängde med. Liksom.
Nej, de är ju stora och starka och bra när tempot dras ner lite. Men om de inte hänger med, då kan det bli svårt ibland.
Ja. Och jag känner ändå lite grann efter de här två inledande matcherna i Vegas att de har sparkat Cassidy, tagit in Tortorella och det är ju för att det här är ett lag som inte bara ska nöja sig med att vinna en slutspelsrunda mot Utah utan gå hela vägen, tänker ledningen där. Och, man känner, får inte riktigt känslan av Vegas att det här är ett lag som välter Colorado. Liksom.
Nej.
Utah har faktiskt chansen att knipa det.
Det har de. Och nu blir det då för första gången någonsin slutspelsmatch i Salt Lake City, Delta Center. Ja. Och där kommer det bli ett ruskigt drag där med.
Ja, alltså det har varit succé flytten dit och det har varit tryck på läktaren onekligen och nu när arenan är lite mer anpassad för hockey också. Det är inte Buffalo-klass, det tror jag knappast, men det kommer vara väldigt hög klass. Det blir spännande att se slutspelshockey i Salt Lake.
Vegas kommer få bekänna färg där, definitivt.
Ja.
Ja, och så är det då serien som bara har varit en match. Den andra kommer ikväll, Edmonton-Anaheim och där var ju vi rörande överens nästan om att Edmonton skulle svepa eller vinna med 4-1. Och visserligen vann de första matchen, men det var ingen utspelning.
Nej, alltså Anaheim hade ju ledningen med 3-2.
Ja.
Första perioden måste jag säga att det var lite utspelning. Där kände man att de här dagisbarnen i Anaheim fick, även om de har förskollärare som Chris Kreider och John Carlson och gänget, va, så var det Edmonton som vann skotten överlägset och skapade väldigt massa chanser. Men fick inte allt för stor utdelning utan Anaheim kunde till slut vända på den där matchen. Men sen vände det tillbaks. Anmärkningsvärt för Edmontons sida däremot, det är ju att de vinner sin första match på hela säsongen utan att Connor McDavid gör poäng.
Ja, precis. Mm. Det får vi se som en stor framgång för Ducks att de faktiskt höll honom utanför protokollet.
Ja, ja.
Men som någon svarade i bloggen när jag påpekade det, så att ja, men är det någon gång man måste vinna så är det när man håller McDavid utanför protokollet.
Ja.
Det var ju, alltså jag tyckte Anaheim framförallt under andra då, och stora delar av tredje imponerade, men bristen på rutin och att de aldrig har varit med i slutspel förut, många av dem visade sig på slutet när det är oavgjort och man bara ska spela på säkerhet och invänta förlängning.
Mm.
då bjöd de plötsligt Edmonton, kedjan med Draisaitl och Kapanen på väldigt mycket ytor och svängrum i egen zon, och då sa det ju pang, och så var matchen avgjord.
Ja.
Sånt där måste man ju, så måste man ju liksom städa upp.
Quenvilles trollstav kunde inte direkt bara se till att de lär sig sånt. Nej. Utan de behöver erfara det liksom.
En besviken Leo Karlsson sa det efter. Det är ofta så här. Vi är för sloppy. Släpp in mål.
Ja, alltså, jag sa det i förra podden också. Fjärde flest insläppta mål i hela NHL i grundserien. Och visst, slutspelet är något annat. Men kommer man in med sånt försvarsspel så kan det bli tufft mot Edmonton och vilket slutspelslag som helst.
Ja. Men Leo gjorde ju en bra slutspelsdebut och gjorde mål.
Ja.
Han spelade för 1+1 var han i sin första slutspelsmatch. Det är mycket, mycket imponerande.
Ja, de gjorde lite sådana slutspelsmål tycker jag, när de kastade in den på mål och dunkade in returer. Och
ja, ja, absolut.
Ja, men samtidigt vill jag säga om Edmonton, alltså, det är ju å andra sidan kan man säga ett bra besked för dem att kunna vinna en match utan att Connor McDavid är avgörande. Så brukar det verkligen inte vara. Och att Draisaitl är tillbaka nu till slutspelet. Ja. Och är så pass bra som han var också.
Ja.
Och när jag tittar på den här line-upen som vi har sågat den här säsongen, men när den är i princip skadefri nu, tycker inte det ser så dåligt ut ändå. Alltså, Josh Dickinson i som tredje center där, som gör två mål också. Jag ska inte tokhylla honom, men kanske, ja, kolla backsidan. De har ändå, Connor Murphy har stagat upp Darnell Nurse lite där i andra backpar. De har en sån som Jake Wallman först i tredje backpar. Jag tycker inte det ser så dåligt ut faktiskt. Däremot, det som skulle kunna vara en fördel för Anaheim om man kollar på line-upen är ju målvaktssidan då. Om Lukas Dostal, som vi vet är en matchvinnare, han höll på att knäcka Kanada i OS. Han var omutlig i hockey-VM 2024 på hemmaplan i Prag när han höll nollan i finalen till exempel. Han har det i sig. Kan han vinna målvaktsmatchen mot Connor Ingram, som inte låter helt omöjligt, då kanske Anaheim kan ha en chans.
Ja, men jag tror Edmonton vinner. Ja. Det är inte det. Anaheim får ovärderlig erfarenhet nu, men det är först nästa år de kommer att vara ett bra slutspelslag.
Ja, nej, precis. Det är ju inte, det är ingen katastrof egentligen om det här går undan ganska snabbt i första rundan.
Nej.
Att de får ta fram golfklubborna. Men ja, till nästa säsong, eller om 2-3 år, då kommer kanske fördelningen vara omvänd med de här lagen. Vem vet?
Vem vet, Jonte?
Ja.
Och vem vet hur vårt liv ser ut nästa vecka?
Ja.
När vi återkommer, det får helt enkelt, det är lite beroende på hur de här serierna utvecklas och var vi befinner oss, om vi redan är klara med inför en andra runda, tror jag inte.
Nej, så alltså, blir det Game 7 på många håll, då är det väl först efter första, alltså söndagen efter första maj där nästa fredag, alltså det blir ganska långt bort.
Ja,
så det
vi
kan
får helt hända. Enkelt se.
Ja, vi utlovar inte exakt när vi kommer tillbaka nästa gång, men det kommer såklart en podd här relativt snart igen.
Ja.
Och som senast inför andra rundan såklart.
När vi ska prata Montreal, Boston.
Nej, nu stänger vi av.
Carolina, Philadelphia, Colorado, Minnesota och Utah, Edmonton.
Ja. Ska väl är väl känslan lite så just nu efter de inledande matcherna. Men ja. Man har ju lärt sig i dessa slutspelstider att det kan hända mycket på en vecka.
Det kan ju det. Ja, men du, ja, vi får tacka för det här. Det är bara och borra ner huvudet och titta vidare.
Ja, gå och fortsätta in i bubblan här.
Yes.
höras från bubblan nästa vecka igen.
Ja.
Jag säger väl, vet du vad woof woof kommer från början förresten?
Ja, från hunden.
Ja, det stämmer. Men det kommer från en slutspelspodd med Los Angeles Kings, när vi tyckte de var lite hundar. Du tyckte de var lite som hundar liksom, som skällde och hade sig.
När var det?
Ja, alltså det var, jag kommer inte ihåg, men det kan ha varit i någon första, det är inte så jättelänge sedan, alltså det kan ha varit i en första runda här mot Edmonton när de ändå började lite bra.
Okej.
Okay. Ja. De blev 20 år sedan uppenbarligen, men det var bra woof woof, bra skäll på dem inledningsvis i alla fall. Och det har ju varit här mot Colorado också.
Ja. Ja. Ja, men då säger jag farväl för den här veckan med ett eftertryckligt woof woof.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Ola kan vara lugna. Inspelningsmöten är på. Bjuder Hanna Kohl. Han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.